en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Everybody, the maestro, the giant, Pontus Jansson!
Jansson! Esta volta è buono il gol del Torino!
Jag har ju sen dagen jag lämnade för 9 år sedan haft en känsla att en dag så ska jag och vi, familjen, komma hem. Och jag vill såklart alltid velat avsluta på topp i Malmö.
Pontus Jansson, stationed at the near post.
So my last sentence will be Brentford Football Club, you have been my passion. Brentford Football Club, now you own my heart.
Efter flera år av spekulationer vänder till slut Pontus Jansson hem till sitt kära Malmö FF. Och supporterna fick äntligen hem sin favorit. I det här avsnittet av Silly Season inifrån, spelet bakom övergångarna, får ni höra alla detaljer om hur övergången blev möjlig. Allt från förhandlingarna, 4 månader av hemlighetsmakeri, till Ponnes kärlek till Malmö FF. Medverkar i det här avsnittet gör Pontus Jansson.
Den mängden kärlek som jag och familj fick, alltså det är någonting som jag eller vi aldrig kommer att glömma.
Andreas Georgsson.
Men det är Pontus. Det kommer ibland någon sån grej som är ovanlig, men att försöka liksom ta dem ett leende och faktiskt se det, att se människan för mer än bara fotbollsspel.
Och jag är det Daniel Kristoffersson.
Börja berätta lite grann hur det kom sig att det blev Malmö just i somras.
Men på något sätt någonting som växte fram över tid. Alltså familjen och alla visste ju om, även Malmö visste ju om det, och alla runt omkring Malmö visste att en dag skulle jag komma hem, och jag var ganska tydlig med att jag ville göra det i bra skick och så vidare. Men sen kändes bara tajmingen. När jag gick in i min andra säsong i Premier League då, min sista säsong, så hade jag ändå känsla av att fan jag har... Då kom jag från en säsong där jag spelade varje minut, spelade mest av alla spelare i hela Premier League. På något sätt så började jag den säsongen med känna att typ, när jag har ett par år till kvar i mig i England i Premier League innan jag är redo för att flytta hem. Så det var med den inställningen jag gick in i min sista säsong. Men sen, jag vet inte, sen var det som att saker och ting hände under. Sen såklart plus att skadorna spelade in där. När jag fick första skadan så fick man såklart en tankeställare. Men på något sätt så redan innan jag fick den skadan, under tiden jag spelade, 7-8 matcher innan jag skadade mig, så hade jag en känsla av att, detta blir nu min sista säsong och jag är redo, eller vi är redo att sen flytta hem om vi skulle hitta en lösning, vilket vi där och då var en bit ifrån varandra.
Vad var det då som skulle lösas då? Var det liksom, jag förstår att du hade ju tjänat jättemycket pengar och sådär där, men var det liksom just kontraktsmässigt hur du skulle komma ur det, eller vad var det liksom sociala bitar eller?
Ja, men först och främst kommer jag, men också kommer jag, som jag säger, jag spelade i Brentford. Jag visste att det var min sista säsong, men jag visste också att min agent och de var i förhandling om ett nytt kontrakt. Och att det, om jag själv ville, där och då skulle enkelt lösa sig. Och sen att helt plötsligt bara då, under tiden jag spelade, säga till dem, lyssna, jag vill inte förlänga, jag vill flytta hem. Det kändes inte heller rätt att säga det under tiden jag spelade. Så dels det, men sen också såklart, ja, som du sa, det ekonomiska. Malmö var också en situation hösten 22 som det inte... Allting var perfekt. Tränarmässigt, vem som skulle bli tränare där och då, hade man väl egentligen ingen tränare, var lite interimlösningar. Jag kom in, som jag visste också där och då, inte skulle bli en långsiktig lösning. Så var också de bitarna såklart. Så det var mycket som skulle klaffa. Men som där och då på hösten 22 var ändå en bit ifrån på många delar.
Du sa ju, var ju ganska tydlig i din intervju, jag tror det var med Flink eller med Wagner, någon kollega till mig, att du var, det är mycket som ska ordnas upp i Malmö för jag ska komma hem. Det var väl ett år sedan ungefär det. För då var det lite rörigt.
Ja, men exakt. Det är väl där i början av säsongen 22-23 i Premier League, och så hösten 22 när det egentligen var som tuffast för MFF. Där jag ärligt talat inte hade tankar på att flytta hem. Men sen hände saker och ting, sen gick det jäkligt snabbt och sen... Så började såklart också saker och ting ordna upp sig i Malmö. Jag förstod ju på något sätt att Henke var ett alternativ. Vilket såklart också kändes bra i magen. Och sen så stod saker till. Danne kom tillbaka i sin roll, vilket jag också kände mig trygg i. Så många saker som faller rätt. Men alltså, fram till att jag träffar Henke när han då gör sin första dag på jobbet. Så där och då så hade jag inte heller bestämt mig. Så att, det var ju ganska speciella omständigheter där det sen gick väldigt snabbt när vi sen, när allting blev klart.
Vad var liksom, hur stor del hade Rydström i er och hur stor del hade liksom Daniel Andersson i det?
Ja, nej, men egentligen ska jag säga, alltså alla, vi alla hjälptes väl åt för att dra det i hamnen, vi kan säga så. Danne såklart, Henke absolut, men även alltså, högre upp än så. Alltså, det förstår du väl själv också, som vi sa, att det är också en ekonomisk fråga där också man från Malmö sida såklart gjorde en jävla, vad ska man säga, ja men de ville ha hemma. Och såklart även styrelsen och Paulsson och ja, Kalén var också med. Så det är allihopa tog ett ansvar. Men allihopa var involverade och vi alla ville hitta en lösning. Det var egentligen det, när jag satte mig med Anders Paulsson, ordförande då, så var det framförallt den inställningen vi båda hade, att jag ville hem, eller jag kände mig redo att flytta hem och han ville ha hem mig. Det är så, vad kan vi göra? Det är klart att vi ska lösa detta på ett eller annat sätt. Och där och då så kändes det som att ja, men det kommer kunna hittas en lösning. Sen är det som sagt att jag hade en Premier League-klubb på andra sidan, en agent som inte visste om det här, utan en agent som på något sätt höll på att förhandla med Brentford om ett nytt kontrakt och göra klart det där. Ju.
Så att, ni förhandlar på varsitt håll, du och Dahlin, eller?
Ja, men lite så. Jag tror inte Martin var så beredd på det som mig. Nej. Så klart, Martin har alltid haft min rygg i slutet när jag har gjort ett par klubbval under min karriärs gång som kanske är den mest mainstream som alla tycker är rätt. Men Martin har alltid varit med mig och litat på mig. Så att, även här gjorde han ju det. Men där och då, när jag pratade med Malmö och träffade Malmö, så var ju Martin ganska inställd på att jag skulle fortsätta i Premier League. Så att, det hade också speciella omständigheter såklart.
Jag kommer ihåg när jag var i Marbella, det här var ju alltså i för ett år sedan ungefär, men det var väl i slutet på januari, början på februari. Då började det gå rykten om att du hade bestämt det och jag tog det med Daniel Andersson, men han svarade lite undvikande och sådär. Sen hade vi med han i någon sändning här och då log han ganska bra och sa att han hade mässat med dig och sådär. Och då började det var lite fram på våren sådär. Kommer du ihåg när du tog liksom det slutgiltiga beslutet eller?
Ja, det känns ju också konstigt att säga, eftersom att jag under hela våren och vintern höll ju masken, så det var ju väldigt få som visste om det. Jag gjorde ju också Malmö ett jäkla jobb ju. Men även för min egen del, alltså jag höll ju även tyst mot mina närmsta vänner, mot nästan mina föräldrar också, och alla i Brentford som hela tiden var på mig och frågade, så det, även för mig, så det känns ju dåligt av mig att jag satt och ljög för dem under flera månader ju. Men där och då så kändes det som att jag ville. Och även Malmö, vi ville hålla det så low key som möjligt. Och alla gjorde ett jäkla jobb, man kan säga så. Men alltså, det blev väl klart någon gång runt årsskiftet ju. Så att,
det inte var ofta så tidigt.
Så det är inte, exakt, så det är inte ofta som man kan hålla det så hemligt som vi ändå lyckades göra ju. Men det tror jag också var för att alla förstod. Men sen så var det, ja, men folk ville väl på något sätt breaka nyheten. Men man riktigt vågade inte göra det, för att det var så mycket bakom det hela. Och sen så kom jag tillbaka från skada, så hade jag fokus på det. Sen plötsligt så spelade jag. Så jag spelade ju från start, vad är det, 4 matcher i rad, typ i april ju. Och där och då så var det lugnade, så var det som att jag helt plötsligt så förstod alla att nej, nu kommer han inte komma igen, för nu har han ordinarie Premier League igen ju. Och sen så kom ju min skada där, och sen efter det så kände jag typ att nu är det läge att att gå ut med det. Så det var, vi gick väl ut med det i april någon gång, tror jag, när jag fick min sista skada där ju. Så du kan tänka dig själv, från typ början av december tills april, nästan 4 månader, vi lyckades hålla det ganska tyst. Så det var riktigt bra gjort av Malmö också.
Bara att du skickade ett sms så här, eller WhatsApp till Daniel Andersson, nu kör vi, eller du har bestämt, eller hur liksom blev det att ni skakade i hand på något möte, eller hur gick det?
Men det var ju under VM som var ju där i november och december ju. Då var jag hemma i Sverige. Och sen visste jag också om att när jag åker tillbaka här nu, säger att jag åkte tillbaka, jag kommer inte se datumen, men någon gång i mitten av december kanske måste det ha varit ju. Och då var jag ju så, då visste jag att när jag kommer tillbaka här nu så är jag frisk igen. Då har jag haft min första skada ju. Då visste jag att när jag kommer tillbaka här nu så kommer jag börja spela direkt, så kommer jag inte ha tid att fokusera på annat ju. Men där och då så var vi mer eller mindre överens om allting. Så att vi skildes ju åt i mitten av december, som att ja, nu, då var ingenting påskrivet, ingenting var så, alltså, klart så, men då var vi överens ju. I mitten av december någon gång, så.
Andreas Georgsson, numera tränare i Lilleström och tidigare sportchef i Malmö FF, var den som var med och värvade hem Pontus Jansson till Malmö FF.
Mycket hade du med att han liksom flyttade hem och göra? Hade du någonting med det att göra, eller var det Daniel som skötte det?
Nej, men det gjorde vi väl tillsammans. Jag och Daniel var hemma och satt med honom och försökte dels bli klar över och förstå vad det är för önskemål han har kring fotbollen utanför planen och med relationen med klubben, för att han har ju idéer och synpunkter på mer än bara hur han ska spela i laget, till att såklart också hitta en ekonomisk överenskommelse som han tyckte var fair, för att han skulle lämna England hyfsat tidigt ändå för att vara en mittback som spelar regelbundet. Så att gjorde vi väl tillsammans, och för mig var det ju precis som du säger en självklarhet, men det är en sak att få hemma när han är 32 och en när han är 36 såklart.
Ja, han berättade ju det också, att kanske den svåraste omställningen, det har ju varit med om tidigare, med Kim Källström kom från utlåning till Arsenal till Djurgården med den där omodern träningsanläggning och sådär. Och han menar på att just det runt omkring kanske var den största omställningen. Har det varit svårt för er att sälja in det liksom, eller har ni förståelse för det? Att det är liksom en helt annan grej att spela i Premier League och komma till Allsvenskan.
Nej, men det tycker jag från båda sidor, bra förståelse, att Pontus förstår att det kommer inte vara som det är i Premier League, och samtidigt som jag tycker i Malmö hade bra erfarenhet om andra spelare. När Mackan kom hem så var det också med andra vanor och andra idéer, och han var bra också på att på ett smart sätt liksom fundera på vilka saker kan hjälpa Malmö och när ska Malmö bara få vara Malmö och inte försöka vara någonting annat. Att det blir helt en balansgång. Man vill gärna lära från de spelarna, lära organisationen, och sen ibland måste spelaren anpassa sig till vad förutsättningar som finns. Så att jag upplever väl att Pontus har varit klok i det, att hitta balansen mellan att driva på för förändring och acceptera att MFF är MFF.
Jag kommer från en vardag, som jag sa, där jag kan ställa enormt höga krav på min omgivning, på mig själv, men där också typ så att det tas emot på ett sätt där alla ser det som en utmaning som man vill ta sig an. Det här med att kommer du med någonting som du vill förbättra, så är det aldrig att man får ett nej, utan det är alltid man försöker hitta en lösning på allting. Och där känner jag generellt att i Sverige är man en bit ifrån. Att där på något sätt så hittar man någon form av ursäkt varför inte det skulle kunna gå att lösa.
Och vad skulle det kunna vara till exempel då?
Men det är så mycket, så det är svårt att kunna ta konkreta exempel. Men jag har sagt att det jag ofta har hört i svensk fotboll halvåret jag varit hemma, typ så att man ofta har det här resonemanget att men så här har vi alltid gjort och på detta sättet har det alltid funkat tidigare. Det är en fara för mig när man har det, för den formen av tänk, för att fotbollen ändras, samhället i sig ändras, världen ändras, så att det som har funkat tidigare, det är inte så att det kommer funka framöver, så att man hela tiden är, vad ska man säga, open-minded och nyfiken för nya lösningar, nya vägar. Men då kommer jag också från en klubb i Brentford som hela tiden, de är nästan först i allting. Man är så nyfikna på allting och vill testa nya saker. Så att det blir också en sån omställning att här i Malmö har saker och ting funkat under lång tid. Man har gjort jäkligt bra och varit ute i Europa och vunnit allsvenskan nästan varje år. Det är klart att man ska inte ändra allting. Men återigen, det är faran om man ser det som att någonting som har funkat tidigare, det säger inte sig själv att det kommer funka i framtiden. Så att man hittar en mix på det där. Och det kan jag ibland känna. Eller har jag känt, nu tycker jag blir mycket bättre också. Att jag också hittar min roll på ett mycket bättre sätt. Men för mig, man får aldrig bli mätt. Om det är en spelare i Malmö, eller om det är någon som sitter på kontoret, eller om det är materialen, eller om det är, ja, vem det än är, så ska man alltid ha vad som är drivet. När du väl är här på stadion eller på matcherna, så ska vi alltid göra allt vi kan för att få hjälpa Malmö. Sen så, ja, om folk ser mig som en jobbig jävel som kommer med höga krav, då får det vara så. Men det har ingenting med egoistiskt tänk, utan det har alltid för Malmös bästa, och så har det alltid varit för mig. Så där klubben främst, så att ja, de får fortsätta tycka att jag är en jobbig jävel i så fall.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Men du, och hur var det att komma hem då? Alltså vinna SM-guld i princip direkt?
Ja, det kändes ju som ett enormt långt halvår. Mycket som hände, mycket som man knappt har hunnit bearbeta och ta ner. Det hände så mycket. Alltså, på något sätt var jag förberedd på vad som komma skulle. Med förväntningar, med omställningen från att gå från en liga till en annan. Gå från ett fotbollsklimat till ett annat. Så det var mycket så, jag var förberedd på det, men det blev ändå mer än vad jag hade kunnat förbereda mig på, tror jag.
Mer känslomässigt eller mer liksom svårare, eller vad menar du då?
Nej, men framförallt att det är en omställning att gå från, som jag sa, från en liga till en annan. Där glappet är ganska stort. Sen även, framförallt utanför planen, var nog den största omställningen för mig. Att, så jag är väldigt, de som är med mig i vardagen, är väldigt krävande person. Ställer enormt höga krav på mig själv, men också på min omgivning. Att kunna lära känna främst mina lagkamrater, men sen även jag, Henke och dem, Malmö som förening, Malmö som organisation, och typ alla, att man skulle hitta varandra, att jag skulle kunna fortsätta vara mig själv, men också kunna göra det på ett sätt där det är rimligt i den här organisationen. Och det tog väl ändå ett tag innan man började hitta de relationerna. Och det som egentligen gick snabbast med var nog med mina lagkamrater. Där hittade jag en roll ganska snabbt. Men det var också kanske tur med att jag kom ifrån Premier League. Jag hade en relation med många av dem sedan tidigare. Det blev naturligt när AC försvann att jag tog ledarrollen direkt. Och så rent med laget och med tränarna och dem, så kom det ganska naturligt och enkelt. Men sen kom jag tillbaka från tre skador på en säsong. Det är också en sån sak att jag hade en stor oro för att när jag väl kom tillbaka, tänker jag nu kommer tillbaka för tidigt, börjar spela, så skadar jag mig i min första eller andra match. Det känns som att fan, de har förstört allting. Så att det var så många saker som man hade i huvudet där och då. Och sen, ja, i slutet av hela skulle jag ju prestera också med de förväntningar som det var ju. Så det var många saker inbakat i ett.
Men du, hur var det känslomässigt att komma hem då? Vi vet ju alla din supporterbakgrund till Malmö och sådär, att du rest på matcher. Det var ju en väldigt fin introduktionsvideo där när du går med din dotter där, va? Berätta lite grann hur du just känslan av att komma hem, hur du har varit liksom.
Men såklart där och då när videon kom ut och det var officiellt och så vidare, såklart att den mängden kärlek som jag och min familj fick, alltså det är någonting som jag eller vi aldrig kommer att glömma. Det var ju på orimliga nivåer, om jag skulle säga så. Så jag visste ju där då att det här kommer jag aldrig kunna leva upp till. För den mängden kärlek, alltså jag tog mig verkligen an allt. För jag vet att när man väl sen kommer hem och man börjar spela, så kommer det inte bli på samma sätt. För då är man helt plötsligt en i mängden igen. Och en i mängden kan jag inte rätt ord att säga. Men man är i alla fall en i laget. En i laget, och man har inte tid att ta an. För att då har man så mycket fokus på att spela och prestera och så här. Så att jag tog verkligen åt mig all den kärlek som jag fick där och då.
Hur var det då liksom? Var det meddelande på sociala medier? Att
men det var, exakt, men det var så jäkla mycket. Jag menar, det var allt. Alltså först och främst från Malmö. Men sen kom det även också från andra klubbar som på något sätt applåderade och lyfte att jag kom hem vid den tidpunkten i karriären. Och, att video var fin och att det är fint med att det fortfarande finns de typer av spelare som, alltså fanbärare som väljer att flytta hem från Premier League till sitt hjärtas förening. Men sen efter det så kom jag alltid från Brentford, där jag fick också... Alltså, en avtackning som få andra spelare har möjligheten att få ju. Alltså det kommer jag heller aldrig glömma. Så det är någon av de finare stunderna i mitt liv än så länge. Den avtackningen jag fick i Brentford. Så att de månaderna från att det blev officiellt i säg april till att jag flyttade hem i slutet av, vad blev det, maj, juni. Så var det så. Alltså, då spelade jag inga matcher, utan det var bara full fokus på att bli frisk. Men då var det så mycket kärlek som man fick från allt och alla. Så att den mängden kärlek kommer man ju aldrig få igen. Så att jag tror man verkligen har en halvtid.
Everybody, the maestro, the giant, Pontus Jansson!
Wow. Thank you. So, when I was thrown out from my previous club, this club welcomed me with open arms. When I struggled to find myself, this club decided to make me captain. When people always told me how I should be, this club let me be myself. And when I was at my lowest in life, this club picked me up, and for that I will never forget you.
Yeah. Hur var det där då när ditt supporterskap, för det är ju ganska coolt ändå att du åkte hem när du spelade i Brentford, åkte du hem och såg matcher och sådär. Hur togs det emot liksom första gången? Var det någon som blev förvånad eller var det liksom hur lugnt som helst? Eller?
Nej, alltså jag gjorde det ju även i Leeds ju.
Ja.
Och nej, även i, alltså, nej, det har aldrig varit, jag tror inte det. Dels vågade de inte säga någonting. Och sen var det ju inte så, det var väl bara egentligen två gånger. Jag åkte hem till Mackan sista match och sen åkte jag hem när Malmö fick Köpenhamn. För det var också en speciell match.
Ja.
Och sen så var jag ju såklart i London när de mötte Chelsea. Så att, ja, kanske att man som lagkapten och ledare att man kanske ska åka iväg två, tre dagar innan match till bara för att kolla en fotbollsmatch. Men det var som en sagt speciella omständigheter.
Thomas och Brentford var smarta nog att förstå att Pontus måste få vara Pontus och han har ett ovanligt engagemang för Malmö, men de förstår också hur mycket energi det ger honom att få leva ut det engagemanget. Så att det är klart det är lite konstigt och udda att sticka iväg mitt i träningsveckan och så in och ut och förlora kanske lite energi på resa och så här som många säkert hade oroat sig för, medan kanske de tänkte att ja, men hur mycket energi ger det honom att få göra detta och hur länge kan han vill leva på den energin sen. Så det tycker jag är ett modigt ledarskap av Thomas och en bra man management. Och sen så tror jag mer det var lite också att man med ett leende kunde säga men det, Pontus är Pontus. Det kommer ibland någon sån grej som är ovanlig. Men att försöka liksom ta det med ett leende och faktiskt se det för mer, att se människan för mer än bara fotbollsspelare.
Vad är det bästa supporterminnet du har då från, alltså inte när du var ung supporter utan supporter när du var spelare?
Ja, men det är ju, alltså Markas match kommer ju aldrig kunna gå och få någonting bättre än det där. Det blev, ja men alltså i och med att det blev som det blev, alltså för alla Malmö supportrar så är det såklart en dag som man aldrig kommer glömma. Men sen också det personliga för mig att vara så pass nära vän till Markan och sitta i hans loge och middag med alla nära och kära, alla som har varit med på hans karriärs gång och sen var inne på planen och få ta emot kärleken där. För det var också en sån stund när jag och Mackan kramas inne på innerplanen efter matchen, så var det ju, ja men också kvällen, sen var kvällens största jubel. Så det var så många saker som var så fint att vara med om det där. Sen så, jag tror jag minns jag sa det, jag tror jag satt med Jonas Olsson och Mange Eriksson och sa att alltså, det här gör ju att ingen av oss som är ute vill någonsin flytta hem, för att det här kommer jag aldrig kunna gå och leva upp till. Så att det har också på något sätt vad som sagt, gjort en själv mer ödmjuk att alltså, hålla på och jämföra sig med sånt som Marken är egentligen bara dumt och onödigt. Så jag kommer hem för min kärlek till Malmö, jag är inte här för att hävda mig gentemot ja, Marken eller med Bosse Larsson eller med någon annan stor Malmö-spelare. Jag är bara här för min kärlek till föreningen och sen ja, göra mitt bästa. Så att, det på något sätt gjorde mig kanske mer ödmjuk den dagen också för att vara med om den matchen med Marken.
Beskriv lite, hur blev du som Malmö-supporter? Vad var det liksom från början?
Ja, men jag tror på något sätt alla som gillar fotboll och som är uppväxta i Malmöområdet tvingas ju på något sätt in i Malmö FF. På den tiden så ska man komma ihåg att intresset var inte på topp i staden kring Malmö FF. Det började egentligen, jag började gå på matcherna 99 tror jag, 98-99. Sen åkte man ner i Superettan och sen hade man ett par tuffa år upp i Allsvenskan innan det egentligen vände typ 2002-2003 när publiksnittet steg väl upp mot ja, 18, 19, 20 000. Så där blev det på något sätt en hype kring Malmö FF som lever kvar än idag. Sen hade vi ett par tuffa år, typ ja, väl 5, 6, 7 på 20-talet. Och sen ja, i takt med den nya arenan och alla framgångar vi haft med SM-guld och Europa så är ju Malmö, alltså, då är ju Malmö en sån stor samlingskraft för hela staden Malmö och egentligen hela landskapet Skåne ju. Så att på något sätt är du intresserad av fotboll och som ung i Malmö så fasas man in i MFF. Men såklart hade jag mina föräldrar, mina bröder, alla som jag kände på något sätt följde man med FF ju. Så att ja, man hade ju inget val på något sätt ju.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vad säger du om just kort om resan som Malmö har gjort nu? Nu kom det ju här bokslut att de har 700 miljoner i eget kapital och ja, de har ju växt nog enormt.
Ja. Nej, men det är också otroligt. Otroligt häftigt. Jag på något sätt var ju med i början av det ju. Alltså jag kommer ihåg 2009 eller 2010, jag kommer ihåg, vi var i Spanien på träningsläger och vi fick reda på årsrapporten att man hade gått 30 miljoner minus, nya arenan som ja, slukade ekonomin, och där och då så var det ju långt ifrån där Malmö är idag. Så minns jag 2013-14 eller 14 precis när jag lämnade, samma där var också en väldigt tuff ekonomisk situation där Champions League på något sätt ändrade och räddade allting. Så att jag menar också på något sätt, de som är i Malmös organisation idag och den sportsliga ledningen och styrelsen, de har ju varit med på hela resan, och på något sätt är det också en viktig grej. Det kan också bli en farlig grej, för att man måste också få in nya synvinklar och nya synsätt, men på något sätt gör det också att man är ödmjuk till det hela, att man vet var man har varit, att man är, ja men det är också, man har inte slösat bort de här pengarna. Så det finns andra svenska lag som också tjänar stora pengar tidigare, som Helsingborg och AIK började på 00-talet, men där det kanske inte investerades lika klokt. Så att, sen så klart att vi hade ju mer än ett gruppspel i Champions League och sen Europa League och framgång, så vi är såklart att vi under lång tid tjänat mycket pengar plus lite spelarförsäljningar. Så att, men såklart enorm cred till de ledande personerna som satt oss i den här situationen och gett oss de förutsättningarna som vi nu har.
Ja, ni har ju en löneutveckling, alltså, man vet, när man pratar runt med, så är det är nästan så att ni är på i alla fall snäppet under FCK-nivån nu i lön och sådär. Och det märks ju på spelartruppen också. Vad säger du om truppen ni har just idag?
Vad får jag tjäna har jag faktiskt ingen aning om.
Nej, det
är såklart. Jag har sagt en otrolig trupp ju. Otroliga toppspelare på nästan alla positioner. Erfarenhet, vi har landslagsspelare på nästan varje position. Så att, ja nej, det är klart. Det kommer också med att det blir otroliga förväntningar och så vidare. Men det känner mig också ganska trygg med att de typen av personligheter som vi har. Alltså, du spelar i Malmö FF av en anledning. Det är också kraven av att vinna. Så att de är här av en anledning. Så att det tror jag inte kommer bli någon börda för någon. Men det är klart att förväntningarna är enormt höga och vi ska vinna varje match med 2, 3, 4, 5-0 och det vet jag, så kommer det inte bli. Men det viktigaste är såklart i slutändan att vi når det vi vill med Europa och framgångar och att vinna Allsvenskan. Sen såklart vet vi att det är en lång väg dit och vi måste ha ödmjukhet till varje uppgift. Men såklart en otroligt fin trupp så på förhand.
Avsnittet jag gjorde med Lustig hette Billigaste hemvändare. Han sa att han spelar för 1000 spänn i månaden. Det har ryktats som en sign-on bonus på 20 milla för dig. Ganska normalt när du kom från Brentford. Vad kan du säga om den?
Nej, jag spelar inte för 1000 kronor i månaden i alla fall. Jag har lite mer än det. Men nej, det är också det här med pengar. Så det, jag har alltid sagt att man på något sätt får man väl det som man förtjänar. Det klubben betalar för en spelare är väl egentligen vad den spelaren är värd. Så att det sitter ju personer i de sportsliga positionerna för att bestämma det, vad en spelare kan generera och så vidare. Så att, ja, tyvärr var väl inte Lustig bättre än 1000 kronor i månaden. Så att, men nej, det är inte så mycket. Så återigen, det är också så saker. Klart, kommer man hem för dyra pengar, klart att förväntningarna och kraven är högre. Och det ska det ju vara. Så att, det ingår i det hela ju.
Och hur vill du bli ihågkommen då den dagen du lägger av i Malmö?
Ja, jag vet inte. Men alltså, tillbaka till det. Alltså, den avtackning jag fick i Brentford, så var det ju det mest slående där var egentligen vilken ledare jag var, vilken kapten jag var, vilket föredöme jag var för de andra. Och på något sätt så är det väl den typen av spelare och den typen av person som jag är ännu mer idag. Jag har sagt det tidigare, jag vet att jag kommer inte vara den som kommer dominera varje match i 30 omgångar i Allsvenskan, men jag vet att på mitt sätt att vara och mina, som jag sa, kravställan och ja, min typ av person som jag är, så vet jag att jag ingjuter någonting till till mina lagkamrater, till min förening, till hela klubben. Så mer det, att komma ihåg att jag kärleken för Malmö och sen karaktären och ledaren, lite liknande som jag hade i Brentford. Sen så återigen, på det sättet så blir man ödmjuk och får vara med om det där, som med Magge vill jag aldrig kunna. Alltså, man kan inte jämföra sig med sånt som Magge, man kan inte jämföra sig med sånt som Bosse Larsson och så vidare. Alltså det är bara omöjligt, för att det går inte. Så att, nej, på att den som, kärleken till Malmö typ.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.